Europa, Estonia. Silja, Europa, Estonia.
Estonia, this is Silja, Europe, replying on channel 16.
Silja, Europa.
Estonia, this is Silja, Europe, on channel 16.
Silja, Europa, Viking, Estonia.
Estonia, Estonia.
Mayday.
Det är 25 år sedan passagerarfartyget Estonia förliste i Östersjön. Det var 1994, natten mellan den 27 och 28 september, klockan 01.24 finsk tid, som nödanropet sändes. Enligt den officiella rapporten fanns 989 personer ombord, 852 av dem förolyckades. Endast 137 personer räddades.
God morgon, här är Radio Åland med en extra sändning med anledning av färgolyckan i natt. Över 800 personer antas ha omkommit då den svenska bil- och passagerarfärjan Estonia, före detta Viking Sally, vid 2:30 i natt slog runt och sjönk cirka 20 sjömil söder om Utö. Ombord fanns 867 personer och fartyget var på väg från Tallinn till Stockholm. Det blåste storm vid olyckstillfället. Och för en liten stund sen fick vi den här rapporten från Mariella som befinner sig i olycksområdet. Per-Erik Sederqvist berättar så här.
Läge är fortfarande ett pejlingsläge som det heter. Vi håller på ändå och kolla läge som det heter.
Hur många har ni räddat hittills?
15.
De räddade passagerarna, de finns nu ombord. När kommer de att föras i land?
Vi har ingen aning om vad vi kommer att göra här. Vi håller som sagt bäst och det där undersöker havet här. Ja. Att det är ganska svåra förhållanden här.
Vilken tid var ni framme på olycksplatsen?
Nödsignalen hade gått ut 24 över 1 ungefär. Så vi var en 45, tre kvart efter det så var vi på olycksplatsen, så där raffligt sagt.
Vad var situationen då? Det fanns en massa bråte, det har jag förstått, och några räddningsflottar. Men ni såg ingenting av fartyget?
Vi såg ingenting av fartyget. Det skedde när jag blev upprörd så det där, fanns det inget eko av fartyget längre. Att enligt passagerarna, de räddade passagerarna här har sagt så det där, allt har gått tydligen så snabbt att man har inte helt enkelt alls ens reagera för att fartygen är borta helt enkelt, om man uttrycker sig som så. Det är vad jag kan nu se ut här från det där fartygets informationsfönster, simmar flytväst lite här och där, men inga tecken på att det skulle finnas några passagerare runt omkring oss, så det är nog ytterst lite det, den chansen.
I Ålands radios extra nyhetssändning på morgonen klockan 7.15 intervjuades Per-Erik Sederqvist, som då var purser ombord på MS Mariella. Han minns natten så här.
Jag blev väckt något före klockan 2 på natten av vakthavande styrman och sa att om jag omedelbart kan komma upp till bryggan och vi har ett problem där med ett fartyg som heter Estonia. Och man märkte bara att det var liksom lite svårighet att ta sig upp till kommandobryggan. Och, men väl framme där så kolmörkt förstås med lysande navigationslyktor runt omkring på bryggan och kontrolllampor här och bara så. Det tog en liten stund för jag själv navigerade mig fram till det där kapten som stod då vid en av radarskärmarna tillsammans med styrman. Och vi sen kort diskuterade där, eller egentligen befälhavaren då, att det där, att så här är situationen. Då menar han ju förstås att de har större problem där, att det kan sluta väldigt illa det där. Och därför gav han en order åt mig att om det där fartyget nu förliser eller någonting händer, att de måste lämna det där fartyget, så börjar då lägga, min uppgift var att lägga fartyget i sådant skick att ta emot de här olycksdrabbade människorna då. Strax för jag lämnar bryggan så har man då nästan konstaterat att ekot var borta, och vi förstod vad det betydde, och det satt ytterligare kanske mera fart på mig, så min uppgift var faktiskt att koordinera det där arbetet, att hur vi skulle då eventuellt kunna ta emot de här olycksdrabbade.
Förstod du omfattningen då när radarekot försvann?
No, egentligen på det viset att om ett fartyg försvinner från radarsvepet, så kan man ju konstatera med facit i hand att det har gått till sanks. Då kan man ju sen bilda egen uppfattning att vad som pågår där, vem har tagit sig ut från fartyget, hur denna möjligheter har de. Och nu funderar jag på det där, och det satt liksom just fart i det hela, att när man tänkte på, speciellt på de ytterst svåra väderleksförhållandena just på det här området.
Det är Europa Viking Estonia. Mayday.
Befälhavare ombord på Mariella under olycksnatten var Jan-Tore Törnros. Han hade inte kunnat somna på grund av den hårda sjögången.
Jag var ju på jobb, jag går helt normalt och låg i min hytt och försökt sova. Men det blåste ju så mycket så att jag kunde inte sova. Och tyckte att det började slå så mycket så att jag ringde upp till styrman och sa att nu måste han sakta ner lite till då, för att jag tyckte att det var lite för hårda slag mot skrovet och det kunde vara farligt. Och då under det samtalet när jag pratade med han, så då hörde jag i bakgrunden att Estonia ropar med dig.
Och vad gjorde du då?
Ja, då hoppade jag ur sängen och fick på mig ett par byxor, men att jag fick ingen skjorta på mig, och rusade upp till bryggan, för då förstod jag ju att om ett passagerarfartyg ropar med dig, så då är det ju någonting som är jätteallvarligt. Direkt när jag kom upp så frågade jag styrman att var är de? Där pekar han, och så pekar han något babord där, och det där ljuset där borta, det är Estonia. Och så frågade jag hur långt vi har kvar, och så sa jag åt honom att starta upp en maskin till. För jag tror att vi gick på två maskiner och vi hade en på service. Jag tror att jag vill minnas att vi hade tre, så vi körde. Och så sa jag, så kör vi så hårt vi kan då mot dem då.
Silja Europa, Mariella.
Mariella är var Europa, 16.
Ja, hör du. Fick du klart för det var deras position? Är det de som är här till babord om oss?
Nej, jag fick ingen position av dem, men de måste nog vara här i närheten. De har 20-30 graders styrbordslagsida och blackout.
Ja, jag tror att de som är på vår babordsida här är ungefär en 45 grader kanske.
Okej, Johan. Jag börjar käppan just. Mariella, Silja Europa.
Jo, här var Mariella.
Ja, har du fått någon synkontakt till Estonia alltså?
Nej.
Silja Europa Estonia. Todella paha,
förstod ju varken jag eller styrman som var på vakt att de skulle sjunka heller, utan min tanke var ju att man fått lastförskjutning då i stormen och kanske låg med 20-30-40 graders slagsida då, vilket ju är katastrofalt för ett passagerarfartyg, det är ju panik ombord då, och att det var det som de då behövde hjälp för då, att vi skulle fara dit och säkert vara standby eller någonting sånt då. Men ja, sen 1-3 bara så blinkade ju till en gång, och så kom ljuset tillbaka och sen slocknade helt, så var de helt borta.
Europa, Mariella.
Ja, Mariella, här är Europa.
Vi borde ha ungefär 9 mil vi nu här till Estonia, så att vi har svängt färdarna på väg dit.
Aha, okej, när vi kommer efter då.
Mariella, Silja Europa.
Ja, Mariella.
Jo, hej. Hördu, ser du Estonia?
Nej, men jag ser rödraket nu.
Ja, det är väl någon blås eller någonting. Vi ser den på vår styrbordssida. Okej, vi stävar ditåt.
Så gick vi till radarn då och tänkte att okej, nu fick de blackout. Så gick vi till radarn, eller jag gick till radarn och tittade, och styrman satt i andra radarn. Och så såg vi inga dem där. Det var ju märkligt. Jag menar, vi såg ju dem förut. Och varför är de borta nu då? Tänkte vi det. Jag hade, alldeles nya radar installerade, men vi hade en gammal kvar. Så då så sa jag åt styrman att, eller om jag gjorde det själv, jag är inte säker på vem det var av oss. Nu startar vi, nu är det de jäkla radarna som börjar krångla också mitt i alltihopa. Så vi gick och startade upp gamla radarn. För vi måste ju veta var de är, att vi kör på dem i alla fall. Och, men inga hit såg vi dem där heller. Fanns inte där heller. Då började jag, det var ju då tankarna började komma att nu är det inga bra. Och sen så tog det ju inte så länge, så såg vi, ja, som jag ju sa då tidigare, att det såg ut som en julgran där ett och tre framför oss. Och då kom vi så nära så att vi såg alla de här ljusen från livbojar och livvästar och alltihopa då. Och då lite efter det sen då, så då ropade de utkiken och sagt att vi har människor i vattnet här utanför skrovet. Och då förstår jag ju att den har sjunkit och nu är vi på plats.
Vi såg några blinkande ljus här nu lite på vår babordsida. Här är massor med ljus på vår blinkar.
Aha, okej, vi kommer ditåt.
Mayday, Silja Europa, Mariella.
Ja, Silja Europa.
Hörde vi saktar ner nu här.
Mariella saktar ner. Ni sa någonting, jag uppfattar inte vad du sa.
Riktigt nära nu här. Det är precis fullt med ljus. Det verkar precis som det är en massa livbojar och boys ljus här runt i sig kring. Kanske livbåtar.
De är i sjön. Med i alla fartyg nära Estonia. Det är Mariella som har uppfattat mycket ljus i sjön. Och det finns väl en möjlighet att där finns människor och att den skulle ha sjunkit.
Mayday, Silja Europa, Mariella.
Mayday, Mariella, Silja Europa.
Nu ser vi reflexer här i vattnet lite framför oss.
Jaha, okej. Okay.
Ser ut som såna i alla fall.
Men ni ser inte själva Estonia någonstans?
Nej, det finns inga ekon här alls, vad vi kan se.
Ni ser ingen båt i alla fall?
Nej, någon båt finns inte här. Vi har stoppat här vi nu och vi är riktigt nära vi nu.
Men hur gick dina tankar då? Förstod du genast vad du skulle göra? Eller hur tänker
ja,
man?
Det första jag var ju att jag nödstoppade maskinerna direkt. För att dels så var jag ju livrädd att ifall att den ligger i marvattnet, den här båten eller fartyget då. Att den ligger liksom liksom precis under ytan, liksom bara ligger och flyter, liksom att man inte ser den. Alltså, kanske... Ja,
att ni ska ha kört på den?
Ja, kört på den. Var jag ju rädd för. Och sen var jag ju rädd för att de här människorna som låg i vattnet skulle hamna i propellern vår. Bland annat då, så tog jag beslutet då att vi sätter inte ut några livbåtar eller räddningsbåtar eller någonting. För det beslutet tog jag direkt och det var inget svårt beslut för att vi hade ju tagit liv av våra egna människor och släppt ut dem i det där vädret och i den där sjögången.
Hur bedömer du läget? Tror du kan lägga någon båt ner?
Vi gör som så nu att vi släpper blåser upp ett par flottar och släpper iväg och ser, jag menar, ifall det finns någon som lyckas få tag i här.
Ja, det är väl enda möjligheten. Jag bedömer nu att vädret är så hårt.
Ja, jag gör samma bedömning jag går. Mayday, Silja Europa, Mariella.
Ja, Mariella Europa.
Jo, hörde du, vi har försatt några flottar vi nu här och vi har ser människor i vattnet här. Vi såg åtminstone fyra som låg och flöt runt ett ljus här precis just.
Det fanns ju många som tyckte att det var ett dåligt beslut och att jag skulle ändra mig och ville att jag skulle ändra mig och sa att vi har frivilliga som far ut. Men spelar ju det någon roll om man är frivillig eller inte? Att jag menar, jag har ju ansvaret för dem ändå. Så att jag bestämde ju att vi inte skulle göra det och jag är helt säker på att det var helt rätt beslut. Fortfarande är det denna dag. Och Esa Mäkelle tog ju samma beslut på Europa sen.
Var det något skede under natten då du var rädd för ditt eget fartyg att det skulle gå illa?
Nej, aldrig. Utan det var bara den här oron över att jag inte skulle ta för mycket risker. Liksom. Att hela tiden tänka efter att balansera risken mot möjligheterna. Det enda vi hade då så var ju att vi hade löst ut livflottar, vi har kastat i livbojar och andra flytvästar vräkt vi ju ut. Att vi såg ju att det var människor som var utan flytväst, så vi bara vräkte ut flytvästar och hoppades att de skulle få tag i en flytväst, de som låg där utan. Kanske låg och höll i en planka eller en, ja, någonting vad de höll i då för att hålla sig flytande. Om någon lyckades få tag i någon, det vet jag inte. Så det var väl det enda som vi hade då, att vi hade lite utlösta livflottar och lite fattades lite bojar och lite flytvästar och allt. Det var ju ingen höjdare heller till ligga där utan motorerna igång, så att vi fick ju också, det började ju rulla väldigt mycket för oss då. Så att ganska snart där så startar vi då nu upp då, och sen så började jag ju fundera på hur skulle jag få upp de här människorna, och det var ju då jag kom på att jag använde mig av livflottarna. Så.
Det är precis fullt med folk i havet här runt oss nu, här runt utan, och en lite full med vatten med en människa i, ser vi.
Aha, okej. Okay.
Och vi lägger ut flottar så mycket vi hinner vi här.
Okej, okay, bra.
Så då bestämde jag att vi hissar ner livflottar, vi kör, att vi får människor längs utsidan, de manövrerar då så att de kommer utsidan, och så sänker vi ner en eller två livflottar och så får de hoppa ombord på livflottarna våra och så vävar vi upp dem. Problemet var att på den tiden så fanns det inga maskindrivna kranar till de här livflottarna, för de var ju bara konstruerade för att lämna fartyget, och det betyder att vi måste väva upp dem för hand, och det är ju i alla fall en, ja, 40-45 meter kanske, och de är ju väldigt utväxlade då för att det inte ska gå så tungt, för att man ska orkväva för hand. Så det var ju jättetid och var jättejobbigt, så att jag kommer ihåg att vi tog ut kockarna till hjälp till att väva, och så där höll vi ju på då hela natten, och vi plockade ju upp, jag tror det var 16 stycken vi plockade upp på det viset då, där och, men sen gick ju, sen på slutet blev de ju så frusna och trötta så att de orkade inte gå över det. Så då gick jag faktiskt med på att vi skickade ner en av våra killar. Visserligen med både livväst och livlina liksom och säkerhetssele på då. Och för att hjälpa dem ombord då, för de orkade inte komma ombord. Så det gjorde vi ju då sen, och det funkar ju bra också. Men sen gick ju, det här tog ju så länge, så det var ju så ineffektivt genom att vi måste väva för hand, och jag hade ju stora Mariella som jag skulle manövrera fram till de här människorna, för de spreds ju ut väldigt hastigt på ett stort område, så att när vi har tagit upp en då, så måste jag ju köra iväg och leta upp nästa då, så ska jag ju manövrera, och sen ska man ju inte köra över dem heller.
Här kommer nu den första från färgkatastrofen. En ambulans har just parkerat här utanför Ålands centralsjukhus. Inne i ingången så står tre stycken sjuksängar uppradade för att snabbt få dem vidare som just nu tar samma hand inne på akuten här på Ålands centralsjukhus. Klockan är ungefär 8.38 och den första skadade anlände ungefär 8.35. Nu anländer den tredje från katastrofen vi ute i natt just till Ålands centralsjukhus. Och enligt uppgifter vi har fått här från sjukvårdsledningen så förs de här patienterna direkt upp till intensivvårdsenheten där all utrustning finns på plats. Det är alltså tre ambulanser som har kommit till Ålands centralsjukhus nu när klockan är 9:10. Och här bärs en utav dem ut. De har alltså flugits hit ifrån ute.
De räddade passagerarna från Estonia som fördes till Åland, 8 stycken, fick krishjälp på plats av en krisgrupp. Det var relativt nybildade PKL, psykologiska katastrofledningsgruppen. Kristina Wikner Lötman var en del av gruppen. Kristina intervjuades i Ålands radio på dagen efter förlisningsnatten. Hon fick frågan om hon pratat med någon av de räddade passagerarna.
Jag har inte personligen pratat med någon av dem, utan vi har då en speciell grupp som finns vid var och en sida. De har, vad jag kan förstå, allihopa väldigt jobbigt, mycket överlevnadsskuld, med tanke på att det var många av deras kamrater som blev kvar. Och ett mycket stort behov av att få prata.
10 år efter Estonias förlisning berättade hon detta i Ålands radio.
Att det här allra första samtalet som jag fick då, när de ringde och meddelade att det var katastrofalarm. Och sjuksköterskan från Gränsby sjukhus där som ringde så sa att det var ett, han kanske sa att det var ett estniskt fartyg som jag inte riktigt uppfattade, utan jag uppfattade bara att det är ett utländskt fartyg, och jag var ganska säker på, eller tänkte genast att det är ett flyktingfartyg, en rostig skorv som har gått under. Att den här, att kunna tänka att det var en färja som var totalt omöjligt i det läget. Och sen tänkte jag att okej, vi har inte, och vi som inte har haft någon krisföreläsning för tolkarna, och hur ska de klara det här, och har vi någon som kan tala kurdiska, en massa sådana tankar. Och sen duschade jag och så tänkte jag att ja, men det här är nog i alla fall en övning. Och vi som så ofta i krisledningen har pratat om att vi ska inte ha några oförberedda övningar. Och sen ringde min chef och så säger han: har du fått larm? Ja, jag har fått larm. Vad är det som har hänt egentligen? Och sen sett på tvn. Och så sätter jag på tvn. Och ser de här siffrorna och ser att det är en färja lik alla andra som går här mellan Mariehamn och Stockholm, Åbo och sådär. Och då kändes det nog som allt var ett enda kaos.
Idag, 25 år efter förlisningen och 15 år efter intervjun, minns Kristina fortfarande de första timmarna väl.
När jag ser då att den färja, då är det som, ja, på något sätt så kände jag att det var som alla kunskaper försvann. Nästan till, jag körde med darrande händer till Norra gatan, till mentalvårdsbyrån. Och där var det ju redan ett kaos. Och sen ska man snabbt då till sjukhuset och ha med sig det som var rätt, det vill säga en massa papper som vi hade gjort färdiga för eventuell katastrof och så vidare och så vidare. Så ja, sen kom jag till sjukhuset och 10 minuter senare kom första patienten.
Den lokala ledningsgruppen här på Åland håller som bäst en presskonferens i ämbetshuset här i Mariehamn.
Sjukvårdschefen sa just att 8 har tagits emot på Ålands centralsjukhus. Och totalt har man beräknat till 10 stycken.
Vi hade ett massmedialt tryck som inte liknar någonting.
Ni höll undan pressen från ja. Patienterna så att säga.
Jo. Men vi gjorde det på ett mycket mer burdust sätt än vad vi, om vi skulle ha liksom varit förberedda på att det kan bli en sån här katastrof. Men alla tänkte ju, ja, men vi gör allt det här, men det kommer inte att hända. Och vi sa att ingen får träffa pressen förrän vi har haft debriefing.
Mediauppbådet på Åland var massivt. Reportrar från fasta Finland, från Sverige, Danmark och även Storbritannien bevakade räddningsarbetet och ville träffa de räddade. Och naturligtvis fanns åländsk media på plats. Tidningen Nya Ålands reporter Annika Orre var en av dem.
Jag kommer inte ihåg hur mycket klockan var, men den kan ha varit kring 7-tiden på morgonen när Janke Sundberg ringde och sa att nu måste komma på jobb för att en passagerarfärja har sjunkit. Och det var ju, man vaknar upp till ett sånt besked, man fattar ingenting, man kastar på sig kläderna, åker till jobbet, kommer in och där är det massa folk redan som håller på och jobbar. Eller jobbar och jobbar, alla sprang väl omkring och kunde inte greppa det som hade hänt. Men det var en fruktansvärd känsla.
Förstod du omfattningen av det hela?
Nej, det sjönk ju in under dagen. Men jag kommer ihåg, först samlades vi till möte och sen försökte vi väl strukturera upp vad vi skulle göra och vem som skulle göra vad. Och mitt uppdrag blev att ta reda på om det fanns ålänningar med på olycksfärjan på Estonia. Och jag kommer inte ihåg hur jag gjorde, men efter ett par timmar kom jag fram till att det inte fanns ålänningar ombord. Varken i besättningen eller som passagerare. Men en intendent hade dagen före gått av sitt arbetspass. Och han bodde i Östernäs. Och jag skulle då ta kontakt med den här personen, den här intendenten, och fråga, ja, få en intervju helt enkelt. Och jag kommer så väl ihåg när jag satt med telefonluren i handen och skulle slå hans nummer. Och det gick inte. Och jag satt där länge och funderade och så tänkte jag, nej, jag måste åka till hans hus. Det går inte att ringa ett sånt samtal. För jag visste ju att han säkert hade förlorat en massa arbetskamrater. Och man vet ju ingenting i den situationen som journalist. Man är ju väldigt, väldigt mycket ute och på djupt vatten, om man kan säga så. Men sen så stod jag utanför hans dörr och där tvekade jag också väldigt länge med fingret på dörrklockan innan jag vågade ringa på. Men han öppnade och sen så kom jag in och så berättade han hur det var. Och det konstiga är ju att man kan göra sitt jobb i en sån situation, fast det var extremt annorlunda och extremt jobbigt.
Vad hände sen?
Ja, sen åkte man ju tillbaka och sen skrev man ut det och försökte samtidigt ta in allt det som hade hänt. Mellan, jag kommer ihåg det som en dag när man jobbade och sen i mellanrummen när man hade en stund över att tänka själv. Då försökte man ju själv ta in vad som hade hänt. Och det var ju jättesvårt. För att vi visste ju alla vi som bor på Åland och som har bott på Åland länge att en passagerarfärja kan inte funka. Vi var helt övertygade och trygga med det, att den kan inte funka. Och nu hade den sjunkit. Vilket ju var en chock för alla.
Med i alla fartyg nära Estonia. Det är Mariella som har uppfattat mycket ljus i sjön. Och det finns väl en möjlighet att det finns människor och att den skulle ha sjunkit.
Till slut var det ett faktum att endast 137 personer räddades av närmare 1000 passagerare. En katastrof som ingen trodde kunde hända i Östersjön hade faktiskt hänt.
Då när vi såg att hon hade kommit fund med att hon hade sjunkit och vi såg de här människorna i vattnet, då förstod jag ju. Och min första tanke då var ju att ingen människa överlever, inte en enda. Naturligtvis är man ju inte mentalt förberedd på en så där stor katastrof, men det är ju så att är man ju befälhavare på ett fartyg och framförallt passagerarfartyg så har man ju alltid i bakhuvud att det kan hända någonting. Jag menar, det är ju bara så, vi är ju tränade för det. Men då pratar man väl kanske mer om brand eller grundstötning eller sådana saker, då inte något sånt här. Men
det var ju ingen som trodde före det här att ett passagerarfartyg kunde sjunka i Östersjön.
Nej, det trodde inte jag heller. Man är ju så fokuserad på det där så att man tänker nog på ett helt annorlunda vis när man är mitt inne i det där. Naturligtvis adrenalinet, det gick ju upp och man var ju gick på högvarv hela natten där.
I vilket skede kom känslorna i fatta?
Nej, det blev ju på morgon sen då så blev det ju nog, för då började vi ju köra liksom avsök då, men då letade vi ju bara döda helt enkelt och rapporterade då till räddningsledningen det då, vad vi såg. Vi gick liksom i formation då ett antal fartyg där då, och sen fick vi ju fara därifrån då någon gång mitt på dagen. Man kom in till Stockholm sent på kvällen och då hade vi ju presskonferens och det var ju för mig en helt ny upplevelse. Jag hade ju aldrig varit med på en presskonferens och allra minst deltagit i den, men inte ens sett det. Jag trodde ju när jag kom till presskonferensen, jag satt mig där då och blev visad att jo, där ska du sitta och alltihopa. Men alla var tysta. Jag förstod ingenting. Jag tänkte, varför började de inte fråga nu då? Alltså, journalisterna frågade mig. Men då var det ju meningen att jag skulle hålla en presskonferens för dem och berätta vad som har hänt. Inte visste jag det, jag hade ju aldrig varit med om något sånt där förut. Så att sen efter en stund så kom jag underfund med att när ingen frågar någonting och säger någonting så måste jag ju börja på berätta då. Och det blev ju, var ju lite intressant där, och sen började det ju gå på engelska där och inte var man ju förberedd på det och allting. Så det blev ju, det var ju, ja, både intressant och spännande, men kanske inte så där himla kul riktigt. Det visar ju sig att de som hade varit med och faktiskt gjort saker handgripligen, de mådde mycket bättre än som de som hade stått vid sidan om och sett på och känt att de inte har kunnat påverka. Jag har ju naturligtvis gått igenom det här i mitt huvud hur många gånger som helst, men det finns ingenting som jag skulle göra annorlunda i denna dag än det jag gjorde då. Så att det har väl nog hjälpt mig också, att jag behöver inte förebrå mig för någonting.
Har du någon gång känt dig rädd eller orolig när det har blåst väldigt mycket och du har varit ombord?
Aldrig. Jag vet, jag har... Det var säkert då och det är ännu säkrare idag, och jag är helt säker på att vi kommer aldrig mera på våra breddgrader att uppleva en sån här olycka.
Kände du någonsin frustration över att ni inte kunde göra mera?
Det gjorde jag. Jättefrustration. Och det var ju naturligtvis beroende på den här bristfälliga utrustningen. Liksom när jag ju hade kommit på den här idén då. Jag hade ju aldrig varit med om det förut, utan det var bara en idé när jag stod där på bryggvingen och funderade hur fan kan jag göra nu. Så, som jag kom på det där, att jag funderade ju först på att sätta ner, om man skulle fyra ner livbåtarna liksom då. Men då kom jag ju till att sen vi låg där och rullade, då skulle jag ta i en livbåt. Och det skulle ju ha kunnat hänt att den har krokat ur eller någonting, och det har kunnat slaga i hjärd de här människorna som den har kommit ner. Så det var ju uteslutet. Så sen kom jag på att med livflottarna, de är ju mjuka och de är ju bra och det funkar, de kan vi lättare hantera. Så det var ju det jag kom på. Naturligtvis då skulle man ju haft dem då med elektrisk vind, för att vi kunde ha kört upp och ner i expressfart, så har vi ju plockat upp mycket, mycket mer människor. Och framförallt då medan människorna var samlade. För problemet var ju att det här gick ju så långsamt, och ju mer tiden gick desto mer spreds ju folk ut. Så det tog bara längre och längre för varje människa vi rädda för att komma dit och så leta upp dem, för de spreds ut genom att det blåst så mycket.
Det kom när jag kom hem och skulle sova. Då kom det. Och då var ju pulsen fortsatt hög. Så att, ja, jag sov nog, men jag minns inte hur mycket. Och inte kommer jag ihåg om jag hade mardrömmar eller inte. Men det är klart att allt det man hade hört så fanns ju där.
Men i vilket skede förstod du omfattningen av vad som hade hänt?
Det var nog när jag såg färjan på tv. Men sen var det bäst att stänga av. Du vet, när jag fick reda på att det var en färja som... Och då kände jag att nu kan jag inte tänka liksom på hur många det är. Utan nu får vi bara ta hand om de som kommer. Och då visste vi ju inte. Skulle det komma 100? Skulle det komma 20? Skulle det komma 2? Så att det här att förbereda sig... Man måste på något sätt förbereda sig för något väldigt stort. Och sen blev det mindre och mindre.
I vilket skede fick du din debriefing?
Ja, det var precis på slutet någonstans, långt, långt senare. Det var nog viktigt. Kom ihåg, för jag kom inte liksom till rätta riktigt med mitt jobb. Du vet, när man hade hållit på med det där som var så stort. Och sen kom det någon som berättade att den hade sämst svårigheter eller... Någonstans så tyckte jag att det var så där lite. Och samtidigt som jag visste att för varje patient som kommer hit och berättar någonting så det är stort. Och att få ihop de här två, det var inte lätt.
Hur länge tog det för dig när du kände att du kunde sluta tänka på hela den här Estonia-förlisningen?
Alltså på något sätt så finns det ju med. Hela tiden. Jag känner ju olika sådana berättelser som är kvar. Det kom också alltid när jag kom hem då. Bland annat en av de drabbade som berättade att hon hade haft en hyttkamrat som var gravid i 8:e månaden. Och hon blev ju inte räddad. Så att hennes berättelse, en annan berättelse som jag inte kommer ihåg vem som stod för, så var att när de kom upp på däck så satt en mamma, eller stod en mamma och pratade med sitt barn och klädde på honom en flytväst och berättade att de måste hoppa i vattnet. åt dem att simma. Och redan då visste jag det var inte något barn som hade räddat. Ett barn som var 12 år. En liten norsk pojke. Och den här pojken var då kanske 6-8 någonstans däremellan. Så sådana saker, om någon frågar om Estonia, så då kommer jag ihåg. Det är inte längre plågsamt. Men varje gång man ändå tänker på det så kan jag se framför mig de här bitarna. När man vet hur det ser ut på färjan. Och så lägger den sig på sidan. Och då vatten börjar komma in. Och hela den här biten att försöka klättra upp för någon trappa som ligger på fel... Ja, nej, det var så mycket tok.
När du åker färja och det blåser, tänker du på Estonia då?
Eller det är rätt lätt att se det framför sig och bli lite rädd. Men sen tycker jag ändå att jag hanterar det. Men jag håller det för mig själv. Jag går inte runt och säger att nu sjunker vi eller sådär. Jo, alltså personligen så kan jag väl säga att jag var stolt över att jag hade varit med. Och att jag hade jobbat så mycket för det. Och det innebar ju förstås att jag vill jobba ännu mer.
Hur kändes det sen när du började inse att ni kommer inte att få upp hundratals?
Ord efter ord liksom, om man talar det ena, man talar det andra, så är det jätteledsamt att man ändå så lite kunde rädda av alla de här 989, kanske mera. Det är liksom en svår bit. Det tog nog en tid före man kom riktigt över det här, att det situationen följde nog efter en.
Hur länge?
Ännu till och med i dagens läge så har jag starka det där tankar tidvis om det hela, och sen på ett sätt så vill man ju hedra också den här dagen. Jag har mina egna arrangemang kring det hela och som man håller inför familjen och sådana saker, och den biten borde man kanske också lite mera fundera över.
Hur har den här händelsen påverkat dig? Märker du att du börjar agera annorlunda?
I mitt personliga liv så nonchalerar jag helt enkelt små saker. Att det är bara det där stora som man bör hantera. Jag tror att man lever bättre som människa, att man bryr sig värst lite om små saker. Förstås kan de där små sakerna vara också stora för den som har det där. Men vi har i vårt samhälle den där allmänna tendensen att vi klagar över ytterst små saker. Att man måste hitta det där väsentliga, vad vi jobbar, vad vi hanterar, och se helhetsbilden.
Alltså den där första dagen gick som ett något slags töcken. Som är svårt, det är svårt att i efterhand komma ihåg och sortera ut riktigt hur man tänkte och kände. Men sen kom det ju en kväll när man var hemma med familjen, och då försökte bearbeta det här och lyssna och se på tv och fatta vad som hade hänt. Och när jag kom till jobbet sen följande dag, så då det första jag gjorde var att jag såg vår arkivarie Marita Smeds. Dörren till hennes rum var öppen och jag gick raka vägen in och satte mig på golvet och grät. För det var så stort. Man är ju både människa och journalist på samma gång. Och då satt jag där och var människan som bara inte kunde begripa att det här faktiskt hade hänt. Att över 800 människor har mist livet. Det var när man började föreställa sig, det var ju en massa barn som hade dött. De hade säkert inte ens hunnit ut ur sina hytter när det här hände. Och så vet man ju att när en färja vänder, om det nu var fören eller rakten uppåt, fören kanske det var. Så då blir ju de här hyttkorridorerna och alla korridorer blir ju lodräta, de som i vanliga fall ska vara vågräta. Och när man försökte föreställa sig människor som verkligen ramlar ner i de här djupa schakten, alltså det måste ju ha varit en sån fasa och en sån mardröm alltihopa. Och det var när det började funka in, då blev det verkligen riktigt jobbigt. Nu kommer ju igen det här med alla de här dubbla känslorna och om man är människa eller journalist. För genast på morgonen efter vårt morgonmöte, dagen efter olyckan, så då kom en man gående upp för trappan. Och han sa till Helena Forsgård, som då var nyhetschef, att han ville ha dagens tidning. Därför att det var hans dotter som var en av dem som räddades till sjukhuset. Och det var hon som låg på båren på den bild som Jan Andersson hade tagit. Och då, och jag glömmer det aldrig, då tittade Helena på mig, för vi hade just före det tänkt att vi måste ha den här mänskliga sidan av det hela. Vi kan inte bara ha myndigheternas uttalanden. Och jag vet precis vad vi tänkte båda två. Vi tänkte, här har vi människan i tragedin. Hans dotter hade överlevt. Hon hade räddats och fört till sjukhus. Så hon frågade honom, kan vi få göra en intervju med dig? Och han sa förstås ja, för han var ju jätteglad. Och den intervjun glömmer jag aldrig. Vi satt i ett litet rum på sidan och han berättade, det bara bubblade ur honom, hur lycklig han var, hur glad han var och allt som hade hänt före och under, allt när de väntade på besked sen om hon hade överlevt eller inte. Det blev en fantastiskt fin intervju. Och sen skjutsade vi tillbaka honom till sjukhusgården med Nya Ålands vita bil med en stor röd logga på sidan. Och då tänkte jag, och det har jag känt på något sätt skamkänslor för efteråt, för att jag tänkte, vilken jubelidiot jag är som kör honom tillbaka till en sjukhusgård som är proppfull med journalister från Finland, från Sverige, från England, från alla världens håll. Vem som helst kan ju se att han stiger ut ur Nya Ålands bil och sen gripa tag i honom och fråga, vem är du? För vi ville ju naturligtvis inte att en massa andra journalister skulle göra samma sak som vi hade gjort. Och att i den situationen kunna tänka så, det var svårt för mig själv att smälta. För det, ja, som sagt, jag har skämts för det hela tiden sen efteråt. Att journalisten i mig faktiskt tänkte så i den situationen.
Hur länge följde de här tankarna och känslorna om Estonia-katastrofen med dig sen?
Det följde med mig väldigt länge. Just för att det var ju en händelse som skakade om inte bara mina grundvalar utan alla människors. Och just de där tankarna på hur det hade varit ombord förföljde mig väldigt länge. När man läste om skadade människor som begärde hjälp och folk bara rusade förbi. Och jag hade väldigt svårt med en sak och det var någonting som en, jag tror att det var den dansk kille som överlevde och som fördes till sjukhuset också. Det som han brottades med blev min själsliga kamp med mig själv. Därför att han hade ont samvete för att han hade överlevt när så många andra hade dött. Och han såg på sig själv som en på något sätt dålig människa som inte hade gjort allt för att rädda andra utan istället rädda sig själv. Och jag tänkte, om jag hade varit ombord, vilken människa hade jag varit? Hade jag varit en sån som hade tänkt på att rädda mig själv eller en sån som hade stannat för att hjälpa andra och dött på kuppen? Om jag hade varit ensam så då, man kan inte veta hur man reagerar. Och jag minns att jag sa till mig själv, jag hoppas att jag aldrig någonsin behöver prövas i en sån situation. Hur lever man med sig själv om man kanske hade kunnat hjälpa någon men inte gjorde det?